mikrofon upp. Tomo, vad har vi dig? Där är han. Vi flyttar på oss. Det är dags för avslutningen av dagen. Det är dags för Tomo Hapala. Det är dags för pedagogik med lekfullhet. Tidigare har han gjort stora arrangemang i stadsmiljöer bland annat. Sätt er tillbaka, njut och lev och lär. Varsågod.
Hej. Jag ska berätta om något. Jag ska föra er med till ett par landskap eller tillstånd som vi inte har behandlat idag alls. Det ena är det ordlösa tillståndet. Det har varit väldigt mycket ord idag. Vi har pratat mycket, vi har lyssnat mycket kloka ord. Men vi får inte glömma bort att det finns också ordlösa skolämnen. Det finns ordlösa aktiviteter som barn och vuxna gör. Och som berikar oss lika mycket som orden. När man målar, när man dansar, när man spelar musik. Och jag kommer från Finland för början. Och där skulle vara otänkbart, vi pratar mycket om finska skolan. Otänkbart att politiker skulle ta bort estetiska ämnen från skolan. Tvärtom. Det är enormt viktigt med musik, bilder, dans och allt. För man anser att det berikar varandra. Det görs till rikare människor. Och jag ska ge ett par exempel hur musiken har berikat hos människor. Jag kommer från finska Tornedalen. Och barn lekte ofta med sådana här saker där. Det här är en modern variant av ren eller älg luftrör. Så när man har slaktat renen eller älgen så rusar barnen fram och slet bort luftröret. Och så börjar de leka med dem. Och så kan man leka 5-10-20 stycken och spela med sig ren luftrör. Torkade. Och det uppstod vindens ljud. Och en speciell dag var en tjej som var yngsta dotter till familjen Kopteri. Hon bodde på ett högt berg och valla kor där. Korna gick där borta och så ibland förströdde sig och spelade lite på det här, vad heter det, luftröret. Och plötsligt såg hon hur en kille som var väldigt betuttad gick där i dalen. Och då började hon spela fortare. Hon blev helt upphetsad och spelade mer och mer. Och plötsligt såg att hon flög. Hon hade lättat från marken. Och det var så helikoptern uppfanns. Hon var från familjen Kopteri och hette Heli i förnamn. Och när hon växte upp så gick hon till Tekniska högskolan i Uleåborg och började plugga. Vad hette det, sådana här flygplan och sånt. Och så 1897 så konstruerade hon, ungefär samtidigt som Da Vinci tror jag, en första helikoptern. Och sen fick det heta Helikopteri efter hennes namn. Och tänk om den tidens lärare har sagt att, eller vuxna, det här med musik och så, det är onödigt. Du måste liksom jobba, hugga sten och titta på, vad heter kossa. Du får inte göra så här onödiga saker som musik. Då har vi aldrig haft helikopter. Ett annat exempel. En snöpinne. Och man kan tänka sig att vad gör man med snöpinne? Man markerar var diket går så att inte bilen går i diket. Men om man är lite lekfull och vågar vara lekfull så kan en snöpinne användas till mycket. Jag kan till exempel titta närmare på dig hur du ser ut i ansiktet där borta. Aha, hej. Man kan också göra styrketräning. Och så vidare. Sen kan man förstås också använda som näverlur. I Sverige har gjort hela den här fäbordskulturen där man har blåst i näverlurar. Så kom kurserna. Men har ni hört talas om Jerikos myrar? Det hände nämligen ibland att även i Mellanöstern, i Israel och Palestina och de trakterna så snöade. Och då är folk tvungna att använda snöpinnar. Så de markerar vägarna där i byarna med snöpinnar. Och då en vinter speciellt, det har kommit ganska mycket snö. Och då ska ungdomarna i byn just spela liksom någon sorts segelspel. Och det var en massa pudelsnö på vägen där. Så de samlade, tog bort alla snöpinnarna och blåste bort den stunna snön. Men då började någon spela väldigt stark. Och Och då blir de alla ivriga, de var 50 stycken. Alla började blåsa i sina snöpinnar allt de kunde. De är som fasiken. Och då plötsligt såg man att Jerikos mur började rasera. Den föll ner i små bitar. Och det där, i Bibeln pratas om basuner. Det fanns inga basuner på den tiden. Basuner är väldigt komplicerat. Det var vägpinnar eller snöpinnar man spelade. Tredje exempel innan jag började prata om annat, om musikens kraft. Jag gick i folkskolan i Torneo, i finska Torneo, 8 år. Läraren säger, idag barn, ska bli skolkonsert. Heimo Haitto, en av världens främsta violinister, kommer att spela för oss. Jag satt där borta. Han kommer på scenen med fiol i handen och stråk i andra handen. Mister herre, ung herre, stort hår. Ställer sig på scenkanten där och står orörd i 1 minut. Och vi bara tittar, vad är det för idiot? Varför dåre? Så lyfter han fiolen och börjar spela. Och efter någon minut bara sen, jag bara liksom ras in på en otrolig tråd in i hans fiol. För att det kändes så härligt i selen. Jag kände, åh vad gott det gör. Inga ord först, bara hans fiol och stråke. Och det borrade rakt in i mig. Efter den konserten rusade jag hem. Mamma! Jag ska börja spela fiol! Det var en gubbe i skolan idag som spelade fiol. Det var så underbart vid också. Jag sa inte underbart, men det var fint. Och jag vill också börja spela fiol. Och mamma var en snäll människa som började gå runt i Torneo. Men det fanns ingen musikaffär. Men Haparanda, svenska sidan där finns det säkert musikaffär. Vi gick dit och det fanns mycket väl instrument. Dragspel, klarinetter och trummor, men ingen fiol. För det var ganska så lästadianska trakter. Och fiol var ju lite inte så bra egentligen. Och det var synd att spela fiol, så det var djävulens instrument. Så jag fick ingen fiol. Men efter 10 år var jag 18 år och hade sommarjobbat i lantmätning i Lappland. Det var jag som kartlade hela Lappland. Då kom jag tillbaka till Uleåborg där jag bodde då och går förbi en musikaffär. Och då ser jag min fiol. I fönstret står en fantastiskt vacker fiol. Och jag rusar in. Vad kostar den här fiolen? Säger så mycket. Jag har råd att köpa efter sommaren. Så jag köpte min första fiol. Och eftersom jag var 18 år då och inte 8, så min fiol har vuxit i storlek. Och sen dess har jag umgåtts mera med min Johanna, som hon heter. Hon kommer tyskland som Rottin Silvia också. Hon är av tysk härstamning. Johanna Rubner heter hon. Så jag har umgåtts med henne mera än med mina käresta, min familj eller någon. Så jag kan sitta 2-4 timmar om dagen och spela om jag inte har något annat för mig. Och även om jag har. För att ni har sett på tunnelbana, många har så stora hörlurar eller så lyssnar bara inne i sin egen kokong. Man visar att jag vill vara i fred. Låt mig vara inne här i min kokong. Låt mina tankar rulla. Och när man spelar ett instrument, då blir det ungefär samma sak. Man stänger ut allting. Man bara går in i de här fruktbara tonerna av instrumentet. Och trävar sig fram och prövar hur det kan låta. Och så här kan det låta idag. Och så kan man, när man kommer in i något så stillstånd. Ja, det är kanske nästan som ni som yogar eller håller på och mediterar. Tid och plats försvinner. Man går in i ett helt annat tillstånd. Och tiden betyder ingenting. Men det här är inget som önskas i skolan heller. Här nämndes det många NO-lärare och hit och dit som ska få mera pengar. Men ingen nämnde musiklärare, bildlärare eller danslärare. De finns inte. De är helt obetydliga. enligt det här systemet. Nu ska jag berätta en helt annan sak. Jag har jobbat med över 10 000 personer för att just främja det här att leta efter överraskningar och se vad vi människor kan göra tillsammans. Du kan svetsa, du kan spela fiol, du kan knyppla spets och du kan flyga. Vad hittar vi på tillsammans med de här färdigheterna som vi har? Så 92 i Stockholm gjorde man första, som jag kallar för stadsföreställning, under mottot samarbete och fantasi. Och samarbete och fantasi, det är något helt annat än konkurrens och konsumtion som vi förväntas göra idag. Vi förväntas konkurrera överallt, till och med trädgårdsodlingekonkurrens, trädgårdskampen. Man kämpar vem har största morutor, vad handlar det om? Liksom? Fattar vi vad vi håller på med? Har människan kommit så långt att vi kan bara konkurrera och vi räknas bara om vi konsumerar och hör ljuden rullande? Och då vill jag slå ett slag på 1,5 minut för det här med samarbete. Om människor söker varandra så uppstår den här kollektiva glädjen som kanske fanns förr i världen i församlingar och arbetarrörelsens tid när man var med liksom byggde folkhemmet. Och det är en enorm kraft att vara en individ i kollektivet och bli sett för det du kan eller du kan eller du kan. Och jag har jobbat mycket i Norge också med de här föreställningarna. Och i Sverige säger vi brainstorming. Men i Norge säger man idémuldring. Ska vi idémuldra? Och det är så fantastiskt. Då samlas man, ja, men kan man göra så? Kan man flyga där? Man liksom idémuldrar och tankarna går fram och tillbaka. Spåna kanske på svenska. Och utifrån dessa idémuldringar och utifrån samarbete med dessa över 10 000 pers så vi har skapat hiskelig massa omöjligheter. Saker som man inte kan göra, som är omöjliga att göra. Vi har haft grodmanskörer, vi har haft flygande symfoniorkestrar i luften och vi har haft orkestrar på is efter ardennerhästar och med mera och med mera. För att man kan få en idé. Tänk om en orkester skulle flyga där. Men hur ska det gå? Hur ska en symfoniorkester kunna flyga i luften? Va? Jo, men det finns ju några som kanske gör traverser. Man kanske kan bygga en scen och traverserna tar tag i scenen och så åker orkestern i luften. Och det har vi gjort. Plus 1000 andra idémullringsresultat. Och jag har sammanfattat ändå mina tankar i de här stadsföreställningarna sammanfattat en bok som heter just Staden som scen, samarbete och fantasi. Och det är dels en dokumentation av de här sakerna som jag har gjort i Norge, Sverige och Finland. Men jag också önskar att det blir en idé- och inspirationsbok för alla er som jobbar med barn och ungar. Titta och kolla, men vad kan vi göra i Södertälje? Vad kan vi göra i Eksö? För att man kan göra så otroligt hiskliga saker om man bara slår ihop sig och använder allas kunskap. Tack. Jag säger till din.
Tack så mycket, Tomas. Kika i boken, för det är fascinerande att se vad fantasi och kreativitet kan skapa. Varsågod.